Halleluja, det är underbart att få vara inför Herrens ansikte. Vi fortsätter att vara det medan barna går ut till lovsång eller till söndagsskola. Jesus Kristus, Jesus Kristus. Tackar dig Herre. Tackar dig Herre för att du är så underbar här. Att vi får komma till dig Herre. Du är värdig Herre att komma inför, att närma sig, att få vara tillsammans med Herre. Du är våran far Herre. Du är våran pappa. Du tar hand om oss här i alla livets situationer Herre. Du har sagt Herre att du ska vara med oss alla dagar Herre, till dessa tiden tar slut Herre. Du har lovat Herre att vi ska få tillbringa evigheten tillsammans med dig när vi har fått ta emot det som du gjorde på Golgata Herre Jesus. Jag tackar och lovar dig Herre för att vi får vara dina barn. Att vi inte kan prestera för att bli mer dina barn Herre. Att vi inte kan göra någonting Herre för att bli mer älskade, mer godkända av dig Herre. För du älskar oss Herre. Du har godkänt oss på grund av vad Jesus gjorde Herre. Jag tackar dig för att du får komma inför ditt ansikte. Jag ber Herre att du ska tala till var och en Herre. Att du ska möta det ropet som finns i vårat hjärta Herre. Att du ska tala här in i våra liv Herre. Så att det föds tro Herre. Så att det föds förhoppning Herre. Att det finns hopp om framtid Herre. Jesus Kristus, jag ber Herre att du ska fylla oss med din blick Herre, med din tro Herre. Att det inte är kört, att det inte är uppgivet Herre, utan att ditt hopp Herre ska fylla våra liv Herre. Tack Herre Jesus, tack Herre för att vi får komma inför ditt ansikte. Tack för att vi får komma inför ditt ansikte. Amen. Jag ska tala. Nej, inte där mitt. Tack. Jag ska tala om en sång idag som vi kommer att sjunga senare. Vi är våra liv, är refrängen, Herren söker ett folk, texten eller versen börjar så. Det utgår ju från det här bibelordet att Herrens ögon är på hela jorden och att han med sin kraft ska visa dem som med sina hjärtan händer sig honom. Jag ska läsa texten så får ni den med er. Herren söker ett folk. Han ser över jorden för att finna dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Som inte vandrar sin egen väg men följer honom. Som vet att de är kallade för denna tid och inte ser sig tillbaka. Herren söker ett folk som är rustat för striden. Som är redo att gå och tjäna honom i denna yttersta tid. Som säger, Herre, här är jag nu för att göra din vilja. Det finns inget annat liv för mig, ingen väg tillbaka. Herren söker ett folk. Han ser och han letar. Och det häftiga i det är att Herren är det som söker. Det är inte du och jag. Det är inte liksom våran idé. Utan Herren letar. Han ser över jorden. Han, från dag ett, när människan gick i Edens lustgård, gick och valde att inte lyda, så planerade Gud en frälsningsplan genom hela gamla testamentet och som får sin liksom fullbordan i Jesu offer på Golgata. Det var hans plan, det var hans tanke att rädda den här. Och det är hans plan, det är hans vilja, han söker. Det är inte något som du och jag tar initiativet till, utan det är Herren som söker ett folk. Det är Gud som har taktpinnen i det här. Han letar efter någonting unikt. Han söker efter någonting egentligen som inte vi kan vara. Som vi inte egentligen kan prestera. Han söker ett folk som är redo. Hur redo känner man sig? Som är rustad för den strid vi ska stå för. Hur rustad är vi egentligen? Men han letar. Och han kommer att hitta. Om vi bara ställer oss till förfogande. Vi kan läsa andra krönikeboken 16. Det är nog ingen vi har sluppet med. Jag tror inte att den ligger förhållande till många personer. Det är lite halvbra, det är tidigt. Det här är ett klassiskt bibelord som och det här är alltså en profet, Ananias, som kommer till en kung, och han, den kungen, hade sökt trygghet, hjälp hos någon annan herre. Och sen säger han så här till den här kungen: till Herrens ögon övertar hela jorden. Han letar, han söker, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan heter hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt, därför ska vi ifrån och med nu alltid vara krig. Det Herren söker efter är ditt hjärta. Han letar efter någon som vill hänge sig. Han söker inte först och främst efter kunskap. Han söker inte efter begåvning. Han söker inte efter skicklighet. Han söker efter någon som vill, som med sitt hjärta ger sig hän åt honom. Det är det enda kravet han har. Han söker ett folk. Han letar inte efter, han söker ett folk. Och det här är ett problem egentligen i kristendomen, därför att våran tro är individuell. Jag tar emot Jesus i mitt liv. Det hjälper inte dig, utan du behöver ta emot Jesus i ditt liv. Jag får ta emot den nåd som Jesus har förberett, men det hjälper inte dig, utan du måste ta emot det i ditt liv. Men här söker Herren efter ett folk. Nu pratar vi inte plötsligt individer, utan vi pratar vid en grupp människor som säger: ja, jag vill gå. Han söker efter ett folk. Det står i Johannes 17:21 följande. Det står det går fortare att slå i det är ju Jesu överste prästliga förbön, som man säger, som man ber innan det som är närmare oss med påsken. Så säger han så här: Jesus, jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Jesus ber att vi ska vara ett. Det betyder att vi behöver ansluta oss till: ja, jag tillhör Jesus. Jag tillhör Guds rike, men jag behöver ansluta mig till ett folk. Jag behöver vara ett folk. Vi behöver vara ett folk. Jag behöver vara ett folk. Det han söker är ett hängivet folk som inte vandrar sin egen väg, som vet att man är kallad, som är rustad för striden, som är redo att gå och tjäna honom. Det står så här, eller det är en Teddy Roosevelt, han var ju president USA någon gång. Han skrev så här: det är inte kritikerna som räknas, inte heller den som pekar finger när en stark man snavar, eller påpekar hur en handlingarnas man kunde ha gjort det bättre. Den som bör berömmas är mannen i arenan, han vars ansikte är fläckat av damm, svett och blod, som kämpar tapper, som är fylld av stor iver och hänförelse, som förbrukar sin kraft för en god sak, och som i bästa fall slutligen uppnår det stora målet, och som ifall han misslyckas ändå har gjort sitt yttersta. Han ska aldrig räknas till de kyliga och lättskrämda själar som aldrig upplevt segrar eller nederlag. Vi får inte bli sådana som står och pekar finger åt vad andra håller på med. Vi behöver ge våra hjärtan till Herren och engagera oss. Men inte stå och peka. Det var som Gunnar sa till en som, när vi hade den här nere i kommunhuset. Så kom han och tyckte så här: varför spelar ni en sån här musik? Sån här musik. Och så Gunnar låter han som han är. Du, var med. Annars är du tyst. Kom inte och påpeka. Stå inte och peka finger på de som gör någonting. Se till att ge ditt liv. Se till att vara hängiven. Se till att du har rätt prioriteringar i ditt liv. Vad är det som är viktigt? Var hängiven det Gud har lagt på våra hjärtan. Ge allt. Ha inga tankar på, men vad händer om? Om jag går in och satsar i det här, vad händer då? Ge allt. Var hängiven. Vi ska inte vandra vår egen väg. Vi får inte ha en egen agenda. Det som måste betyda någonting, det är Herrens kallelse. Jag skulle vilja haft en bild på Munkedal här i kommunen, men jag hittade ingen bra bild som skulle matas in. Vad vill Gud med Munkedal? Vi behöver ge oss till det Gud vill. Och inte ha en egen agenda för att jag ska uppnå det här, jag ska komma dit. Jesus, han sa så här att jag gör ingenting som jag inte ser min fader göra. Han hade hela tiden den agendan. Och det mest tydliga exemplet är när han i Getsemane står. Det är inte enda gången man ser att Gud, jag skulle vilja slippa gå korsets väg. Men ske inte min vilja utan ske din. Då stod han inför att bära hela världens synd, att förlora gemenskapen med sin fader i himlen. Det är liksom, vi kan inte omfatta vad han stod inför. Hur många gånger ställer det inte vi oss och nej, jag känner det inte så väldigt. Se till att du har rätt agenda. Se till att ditt uppdrag är hans kallelse. Att är vi här så har vi Munkedals uppdrag. Vi ska vinna den här byggen. Vad jag har för idéer själv och vad jag uppnå själv, det är liksom, det är det som är det viktigaste. När de intog Jeriko så hade de vandrade runt den här staden flera gånger och det är psykologiskt krigsgörande. Men de hade en order från Josua, prata inte. De skulle vara tysta i en vecka. Hur många av oss klarar det? Orsaken till att de skulle så en massa otro i varandras liksom, hjärta. Sen när de gick in på sista dagen och fyllde upp det här skriet, så gick var och en sin väg fram. Det står i Josua 6:26-20. Var och en gick sin väg. Jag gick min gata. Men vi gjorde en sak, vi intog den staden. Man gick inte och sprang i vägen för varandra, man gick sin väg. Man följde det som Herren hade lagt på våra hjärtan. Vi behöver veta, du behöver veta att du är kallad. Om du inte vet det, läs Markus 16. Det gäller alla. Sen så har Gud en specifik kallelse och ett uppdrag för dig, ditt liv, men vi är kallade. Ett folk som är kallat. Vi är kallade av Gud, vi kallar av våran härledare. Han är våran far. Det är fantastiskt. Det är en relation som vi behöver utveckla och måste ha nära hela tiden. Men han är också härskarornas Gud. Han är en general som säger gå. Och vi ska bara yes och gå. Inte hålla på och ha en massa idéer för oss själva. Vi behöver veta att vi är kallade och agerar utifrån det. Vi ska vara rustade för striden. För det är en strid. Det är inte en strid. Ibland lite tyvärr. Därför att det är lättare för oss att ta i någonting fysiskt. Det är därför som jag tror. Det är en egensnickrad teori. Men att kristna människor i de områden. Där det är spännande. Livsmässigt. Alltså riskerna i livet. Att följa Jesus. Där går det framåt veckan. Folk ger liksom allt. Därför att det är liksom på riktigt. Det är det här också. Och det behöver vi förstå. Jag hoppas inte Gud ska behöva sända en massa krig och elände för att vi ska kunna ge allt. För att vi ska kunna förstå att söka hans ansikte fullt ut. Att förstå att vi lever i en värdig krig. Den här, alltså, ditt och mitt sinne blir konstant bombarderade. Vi har inga fysiska bomber och pilar som flyger här och runt omkring. Men vi blir konstant bombarderade av all sköns smörja som förstör egentligen mycket mer än vad kulor och bomber kan göra. För det ger, oss på, ger sig på vårat inre och förstör det som vill förstöra det som Gud har lagt ner i media, i Facebook, i TV, i tidningar, i radio. Det kommer från alla håll. Man behöver nästan inte ha på någonting för att bli påverkad av det. För det är så mycket. Vi behöver förstå att när det är krig så finns det vissa saker som inte är så viktiga. Alltså, vi kan gnälla ibland på barnen till exempel. Jag vet, kommer ihåg en gång när jag gick i skolan och första resan gjorde för mig. Då bodde vi hemma hos familjer, de var väldigt fattiga, de gav oss det finaste de hade. Och vi var bortskämda svenskar som var liksom, ja, vana med det väldigt fina standard. Bara på att gå på toaletten var det ena tid. Man gick ut och började på satt och spännande. När jag kom hem så gick jag i skolan då, så började kompisarna grälla på maten och jag blev arg. För så fruktansvärt bra vi har det. Vad är det sen där? Alltså det finns ju godare mat många gånger än att man tillverkar i skolan. Men det är helt okej. Vi har en viss tendens som svenskar att göra väldigt små detaljer väldigt stora. Därför att vi förstår inte vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. Och det behöver vi förstå när det gäller relationen i Guds folk. Vi behöver förstå vad som är viktigt. Det är inte viktigt vilken färg man har på skolan i kyrkan. Eller var det inte något ställe där de bråk om någon sandbok som blev någon färg och de går ner hela kyrkan på grund av att det är... Ja, det är ju så larvigt, va? Det är liksom, vad är det som är viktigt? Vad är det som är viktigt? Vi behöver förstå, eller i varje fall vilja förstå, vad andlig krigsföring innebär. Vad det innebär att ta dina vänner inför Herrens ansikte och gå in i krigföring för dem, för att lösa dem. Det finns en film som, eller en filmserie som heter Die Hard. Det är en som heter Die Hard 4.0, det är 4. Då är det alltså han, det är en polis som har visst att åka ut. Han är alltid, han vill inte, han hamnar alltid i bilen. Och så löser han det naturligtvis. Det är en bra story. Så var det en datakille med han. Då åkte de till något ställe, det var någon sån cyberattack på huset. Och så säger den här killen till han polisen. Hallå, vi är ju inga hjältar. Vi kan ju inte göra det här. Nej, säger polisen, vi är bara de som råkar vara där. Och det är liksom så som vi behöver vara. Vi liksom behöver inte vara några hjältar. Vi behöver inte vara de som kan. Men vi behöver vara tillgängliga. Vi är de som är där i den situationen. Där vi kan få föra fram Herrens kraft. Där vi kan få föra fram hans budskap. Där kan vi få föra fram hans kärlek. Så står det i Psaltaren 110:3. En väldigt välkänd sån här bibel som villigt kommer ditt folk. Villigt kommer. Är du villig? Är du villig? Eller är det en massa detaljer som... Och så hittar man 2000 orsaker till att inte ställa sig till förfogande till vad du vill göra. Villigt kommer ditt folk, säger David, när du samlar dig här. Alltså, det handlar om en inställning. Vi behöver step up. Vi behöver gå och vara beredda på att göra någonting. Vi ber om väckelse. Det är frågan, hur många av dem som ber om väckelse som egentligen är beredda på vad som händer om vi får väckelse? För om vi får väckelse så innebär det att glöm att sova hela natten. Glöm att liksom ha egen tid. Det är värre än att sjunga ibland. De kan man ha lite kontroll på, sina egna barn. Alltså, vi kommer få in så mycket människor som behöver din och min hjälp för att inte krascha i livet totalt. Som behöver utbildning, som behöver undervisning, som behöver någon som håller i handen hela tiden. Blir det väckelse så blir det fruktansvärt mycket arbete. Är du inte beredd på det så sluta be om väckelse, för annars så kommer du göra dig själv olycklig. Jag skrev som titel på den här en nyckel till att få de välsignelse Bibeln har lovat. Och det är frågan hur man ska koppla det här till det. Och det är så här att om vi söker att finna våra liv. Om jag söker att nå ut i min karriär, att lyckas med det jag tror att jag är kallad till och förutsatt att jag ska hålla på med och strävar och kämpar och det här är liksom det jag driver på för, då kommer jag missa mitt liv. Men om jag istället söker inte mitt liv, inte mina idéer, inte min bekvämlighet, utan ställer mig beredd till de som behöver hjälp, ställer mig beredd till det som behöver göras och inte satsa på mitt liv, om jag mister mitt liv för hans skull. För det är vad det betyder i praktiken. Det är att jag inte satsar på jag eller på mig, utan att jag satsar på vad han har och lägger min tid, min energi, min längtan, min vilja där. Om jag mister mitt liv. Det står också så här, sök först Guds rike, Matteus 6:33. Så ska ni få allt det andra. Och det här är nyckeln för att kunna leva i de välsignelser vi läser i Bibeln. Det är att inte söka dem, utan det är att söka Herrens rike. Att söka Guds rike först. Att söka inte mitt, utan söka annat. Vi behöver vara redo att prioritera saken istället för min bekvämlighet. Vad är det vi står inför? Jag tror så här, att det här året är fruktansvärt viktigt för Magnus. För det som vi har hört profeterats i många, många år, så länge vi har haft en församling. Från det som Gud planerade innan vi blev en församling över de här bygderna. Och så. Det finns, Gud har en plan för den här bygden. Inte bara för den här lilla byn vi är i nu, utan för hela kommunen. Det är det, den saken vi står inför. Och om Guds folk inte tar hans ord på allvar, så kommer vi fortsätta ha lite härliga församlingar och det kommer bli några fester här och några där. Men det kommer inte bli det som han har tänkt. Vi måste vara beredda att prioritera saken istället för min bekvämlighet. Vi måste vara beredda att satsa istället för att satsa på de detaljerna som jag kan tycka på. Vi behöver vara redo att göra saker som kanske inte är min grej. För några år sedan så behövde vi ha söndagsskollärare. Stora barn och små. Och det var ingen som kunde, så jag kunde inte hem och sånt. Jag var ingen bra på det. Men jag var tvungen. Och jag gjorde det och det funkade. För Gud är så att han ger välsignelse efter vad du satsar på. Om du gör det som behöver göras och du kanske inte känner att jag kan inte. Jag har inte förmågan, jag har inte kunskapen, jag har inte den här talangen. Nej, men gör det om det behövs göras. Optimalt är om någon kommer som har kallelse, talang, gåva och brinner för en sak och gör det. Det är ju det bästa. Men finns inte de, så ta mig då. Den inställningen måste vi ha. Att inte liksom vara, det här är inte min kallelse, det här är inte min uppgift. Jag vet inte, Ulf Ekman sa någon gång att det finns en fantastisk smörjelse för blivande evangelister att städa toaletter. Det var ju på bibelskolan då hade de en massa möjligheter att hjälpa till frivilligt och det var ju en del som liksom då, när man jag ska bli världsevangelist, som målar upp på stora fält. Man har sett redan bort i tv liksom, många hundratusen på världen har liksom tidskrivit. Men han sa det liksom att om du vann en lärare att göra det som nu, så kommer han att göra det. Släpp din grej och gör det som behövs. Strunta i att allt inte sker på mitt eller rätt eller bäst sätt. Det finns ibland viktigt att det sker på rätt och bäst sätt. Men många gånger så är det liksom så här att det där kunde gjorts på effektivare sätt, det kunde gjorts bättre. Man står utanför arenan och pekar på dem. Du skulle kunna haft lite lägre volym, du skulle kunna haft lite högre volym på det, du skulle kunna haft lite större ljus där. Man står utanför och pekar. Släpp det. Släpp det. Häng på det som sker. Kasta dig in i arenan när någon står där och kämpar. Strunta i om det inte sker på exakt det sättet du tycker är det bästa sättet. Ge ditt liv för vad du har. Live your life for the cause. Jag vet inte det. Lev ditt liv för saken, kanske man kan översätta det. Men alltså, lev inte för dig. Ge ditt liv. Lev inte för något du har hittat på, något du har snickrat på. För Gud kommer att se till att du kommer att gå bra. Ger du ditt liv till honom och till det han har, så kommer det bli kanonlivet. Men om vi söker det som blir kanon, så kommer vi inte få det. För att då skjuter vi åt fel håll. Vi behöver söka hans ansikte. Maria, du kan komma fram och sätta dig och slå upp första som du försöker hänga med här. Ska vi sjunga den här sången? Och det är ju så att det jag inte läste är egentligen det viktigaste i hela sången. För det är när vi ger. Det är ju att vi ger våra liv. Så går ju refrängen så här. Så vi ger våra liv, vi ger dem till dig. Vi håller ingenting tillbaka. Alltså, bromsa inte. Ge allt. Lev fullt. Gå inte halvhjärtat in i någonting. Se till att satsa allt du har. Det finns ingenting som du vinner på att inte satsa allt. Ja, men jag kan bli blåst. Jag kan gå på en hit. Ja. Satsa allt. Går du halvhjärtat in i någonting, så blir det ingen bra. Ge ditt liv. Ja, vi ger våra liv på stridsfältets höjder. Vi vill ge våra liv. Vi vill leva för dig. Se till att satsa allt. Annars kommer det aldrig att fungera för dig. Och det kommer aldrig bli väckelse i den här bygden. Om inte Guds folk ställer sig upp och säger: ja, jag är villig. Jag vill gå. Jag söker din vilja. Jag söker din plan, Herre. Jag vill ge mitt liv. Jag vill vara en del av ett folk. Jag vill satsa. Då kommer det bli väckelse. På det sättet vi och Guds folk håller på nu, så blir det aldrig. Det kommer bli människor frälsta för att vi gör det vi Herren vill vi ska göra, men det kommer inte bli det som Herren har tänkt att vi ska göra. Det ligger i våra händer. Kör. Ta det här som en bön, som en liksom längtan att få ge ditt liv, om du vill det.
Jag söker ett folk. Han ser över jorden för att finna dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom, som inte vandrar sin egen väg men följer honom, som vet att de är kallade för denna tid och inte ser sig tillbaka. Han söker ett folk som är rustat för striden, som är redo att gå och tjäna honom i den yttersta tiden, som säger: Herre, Herre, göra din vilja. Det finns inget annat liv för mig och ingen väg tillbaka. Så vi ger våra liv, vi ger dem till dig och håller inget tillbaka. Vi ger våra liv på stridsfältets höjder. Vill vi ge våra liv, vi vill leva för dig. Ja, vi ger våra liv, vi ger dem till dig och håller inget tillbaka. Ja, vi ger våra. stridsfältets höjder vill vi ge våra liv. Vi vill leva för dig. Vi vill leva för dig. Ja, vi ger våra liv.
Herre letar, han söker.
Han ser över jorden. För att finna dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Som inte vandrar sin egen väg, men följer honom. Som vet att de är kallade för denna tid och inte se sig tillbaka. Han söker ett folk som är rustat för striden, som är redo att gå och tjäna honom i den yttersta tiden. Som säger, Herre, Herre, jag nu, för att göra din vilja. Det finns inget annat liv för mig och ingen väg tillbaka. Så vi ger våra liv, vi ger dem till dig och håller inget tillbaka. Ja, vi ger våra liv, på stridsfältets höjder vill vi ge våra liv. Vi vill leva för dig. Ja, vi leva för dig. Ja, vi ger våra liv.
Vi vill vara villiga. Vi vill vara villiga här. Hjälp oss att inte ha en egen agenda. Hjälp oss att inte ha en egen idé om hur saker ska gå på fel sätt. Utan vara villiga här. Att ge våra liv. Ge våra liv för stridsfält och sönder. Att ge våra liv här för det som du har planerat i Munkedal. Låt inte min vilja.